Ja. Himmelske Fader, tack för att vi får lägga våra liv i dina trygga händer. Att du är den som bär våra liv och du som håller hela tillvaron i dina starka armar. Tack för att vi får stilla oss inför ditt ord. Och tack för att din ande vill lysa upp våra inre så att vi är uppmärksamma på vad du vill förmedla till oss idag. Tack för din närvaro och för ditt ljus. Amen. Vi ska börja med att läsa ifrån Lukas evangeliets 22 kapitel, vers 39 och några verser framåt. Rubriken är Jesus i Getsemane. Sedan gick han ut ur staden och begav sig som vanligt till Olivberget. Och lärjungarna följde med. När han kom dit sa han till dem: be att ni inte utsätts för prövning. Själv drog han sig undan ifrån dem, ungefär ett stenkast. Föll på knä och bad: Fader, om du vill det, så ta bort denna bägare från mig. Men låt din vilja ske, inte min. En ängel från himlen visade sig för honom och gav honom kraft. I sin ångest bad han allt ivrigare och svetten droppade som blod ner på marken. När han steg upp från bönen och kom tillbaka till lärjungarna fann han att de somnat, tyngda av sorg. Och han sa till dem: hur kan ni sova? Stig upp och be att ni inte utsätts för prövning. Amen. Idag är det ju palmsöndagen. Och då brukar man ju vanligtvis ha en parad av barn som springer in med palmkvistar. Och man brukar predika utifrån den text när Jesus rider in i Jerusalem. Och där folket ropar ut sin glädje. Men istället för att predika den, för det gjorde ju faktiskt Jonas för bara några veckor sedan. Vi har ju följt evangelietexterna från askonsdagen och fram slutligen till påskdagen. Hur Jesus vandrar mot korset och mot uppståndelsen. Istället för att predika palmsöndagstexten så ska jag predika över den text som vi just nu hörde. Den om hur Jesus kämpar i ångest i Getsemane. Kul kille den där Samuel, tänker jag. Som byter euforisk glädje mot dödsångest bara så där. Det här är Johanneskyrkan, det är församlingen där vi tar livet på största möjliga allvar. Så är det. Samtidigt som det utmanade i att predika just de här texterna som många känner igen, som många har ett förhållande till, som man har hört otaliga predikningar. Inte alla, men många har hört de här predikningarna. Eller texterna predikas. Och då kan man ju lätt börja tänka att nu är det dags för mig att komma med något nytt. Att jag ska komma med någon ny infallsvinkel. Att helt enkelt säga något som ingen annan har sagt tidigare. Och det kan väl låta som en rimlig intention till en början. Men vid närmare eftertanke så inser man ganska snart att det är rätt meningslöst att tänka så. För det är väldigt sällan som det går att finna en ingång eller en tanke som ingen annan har haft tidigare i den världsvida kyrkans historia. Och om man ändå tror att man har lyckats med detta, att man har hittat en ny infallsvinkel, så är det förmodligen så att man inte har grävt särskilt djupt. Att man helt enkelt har missat vilken klokskap som ändå finns. Och om man ändå tror att man har hittat en ny infallsvinkel, då finns det ett väldigt gott råd. Var skeptisk. För mycket tyder på att du på ren svenska är ute och cyklar. Det måste inte vara så, men i de allra flesta fall. Med det sagt så kan jag ändå fascineras av hur rik den världsvida kyrkan är. Hur mycket samlad kunskap som finns. Hur mycket kloka tankar som har tänkts och hur allt detta ligger öppet för oss att ösa fritt ur. Det blir man påminn bara om man sitter och förbereder en sån här text och kanske bläddrar i en handfull olika bibelkommentarer. Oj, vad mycket bara den här lilla texten har reflekterats över, har bearbetats, har begrundats. Det fascinerar mig. Samtidigt som varje ny predikan i någon mening är just detta. En ny predikan. Om det inte är så att man har grävt fram något gammalt utkast som man hade och så bara tar man det för att gena lite i kurvan. Eller om man helt enkelt googlar upp någon annans predikan och så plankar man den. Men jag lovar på heder och samvete, jag har inte gjort det idag heller. Det som är utmaningen som förkunnare, det är att vara lyhörd över vilka frågor som dyker upp när jag stillar mig inför texten. Vad den text som jag just nu har framför mig väcker för någonting i mitt eget liv, här och nu. Hur texten talar till mig. Att försöka sätta ord på det, för det perspektivet har ingen annan. Och när jag satt ner med den här texten så fastnade jag nästan direkt i vers 42. Det var en sån vers som brände till. Den vers där det står så här. Fader, om du vill det så ta bort denna bägare från mig. Men låt din vilja ske, inte min. Och spontant kan man ju tänka att ja, men det där har jag nog fattat. Det där är jag med på. Det är som vi ber i vår fader. Låt din vilja ske. Det är väl så jag ser på tillvaron. Eller? Ja, men så måste det ju vara. Alltså, Gud vet bättre än jag. Och då är det ju bra att följa hans vilja. Eftersom han vet bättre än jag. Amen på det. Typ. Och så där tänkte Petrus också. Efter 3 år i Jesu närhet så visste han vad han ville. Han visste vad han tänkte, han visste vad han trodde. Och bara några verser innan den text vi har läst så gör han det väldigt tydligt. Alltså med dig, Herre, är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Det finns ingen tvekan. När jag var runt 25, det är ungefär 20 år sedan, time flies, då var jag oerhört engagerad i Sionförsamlingen här i stan. Oerhört engagerad var jag. Det var den församling som jag hade vuxit upp i, den församling som idag heter Kupolen. I den här tiden så ledde jag bland annat kören PK Gospel. Det var under gospel körernas gyllene era. Vi hade då närmare 200 inskrivna medlemmar. Alltså fler än vad Johanneskyrkan har medlemmar idag. Vi övade varje fredagkväll innan ungdomssamlingen. Vi gjorde resor både inom Sveriges gränser och utanför. En kör som tidigare leddes av Lasse Öhman. Och där jag av nåd och åter nåd fick ta vid. Och jag minns att jag var väldigt mycket nåd. En kvarts introduktion på Lasses kontor. Att så här slår man en fyrtakt. Nu är det bara att köra. Jag minns att jag mer än en gång hade noterat att många av dem som var några år äldre än jag. Kanske sådär 5-10 år äldre. Att många av dem ofta hamnade allt mer i församlingens periferi. Att de skruvade ner sitt engagemang. De syntes mer sällan i kyrkan. Jag minns att jag var väldigt tydlig med vad jag tänkte om det. Att sån ska jag aldrig bli. Så där ska jag aldrig göra. Men bara några år senare så var det just det som hade hänt. Är En utlösande faktor var helt klart att den jag var hade blivit mer eller mindre detsamma som det jag gjorde. Att församlingen för mig nästan uteslutande hade kommit att handla om att utföra olika saker. Att jag helt enkelt hade kommit till en punkt när jag var utarbetad. Och det fanns fler aspekter som gjorde att jag befann mig där jag gjorde. I utkanten av församlingen, på väg bort. Under den här perioden gjorde jag som jag har gjort flera gånger både förr och senare. Försökte samla mina tankar, skriva ner dem och göra det i en sång. En sång som jag gav titeln "De har blivit jag". Och så här börjar den. Nu förstår jag vad de tänkte. Nu förstår jag vad de sa. Nu förstår jag hur de kände. Nu förstår jag hur det var. Jag förstår. För de har blivit jag. När min egen starka övertygelse hade fått skruvas ner till en knappt synbar flämtande låga. Och det är allt tydligare insåg att jag var på väg bort från den församling som jag hade vuxit upp i. Som hade betytt så mycket för mig. Hur kunde det bli så? Fader, om du vill det, så ta bort denna vägare från mig. Men låt din vilja ske, inte min. Alltså Jesus ord blir så starka, så utmanande, så radikala och samtidigt så provocerande. För någonstans anar jag en gudsbild här som jag inte alls är bekväm med. Fader, om du vill det, så ta bort denna bägare från mig, säger Jesus. Alltså, är det så att Gud kan men inte vill ta bort denna bägare från sin älskade son? Alltså, det är inte vilken bägare som helst vi snackar om. Det är inte direkt någon mysig pub här. Alltså, det här är dödens bägare. Det här är förbannelsens bägare. Och det vet Jesus mycket väl om. Och det är därför han ber som han gör. Samtidigt som han tillägger: men låt din vilja ske, inte min. De ord som han tidigare hade lärt sina lärjungar att be, som han har lärt oss att be: låt din vilja ske. Uppfylld av ångest är det just den bönen som Jesus har på sina läppar. Låt din vilja ske, inte min. Jag tror att varje god förälder fasar för att ens barn ska göra som man säger av rädsla för att det blir fel. I en känsla av underlägsenhet, i en känsla av att vara kuvad. Utan att de istället åtminstone någon endaste gång väljer att göra som man säger, just för att det finns en djup tillit till att pappa faktiskt vet vad som är bäst för mig. Och att pappa vill mitt bästa. Ibland kan det vara smärtsamt att stå bredvid som förälder när ens barn inte mår bra. När man vet att det inte finns några genvägar. När man vet att det kommer att göra ont. Att det helt enkelt är så just nu. Där barnets tårar är mina tårar. Men jag samtidigt vet av hela min varelse att jag kommer inte vika en tum från mitt barns sida. Fader, om du vill det, så ta bort denna bägare från mig. Men låt din vilja ske, inte min. Faderns svar på sonens bön om hjälp är inte att ta bägaren ifrån honom. De vet båda två att det är för den här stunden som Jesus har kommit. Faderns svar är att ge honom kraft. Att uthärda det som han snart ska möta. Och det står att en ängel från himlen visade sig för honom och gav honom kraft. Hela den här berättelsen ramas in av en uppmaning som Jesus ger till sina lärjungar. En uppmaning som han ger dem innan han drar sig undan för att be och för att utkämpa sin kamp. När han säger, be att ni inte utsätts för prövning. Och samma uppmaning ger han dem efter han har kommit tillbaka till dem och funnit att de sover. Han säger åt dem att stiga upp och så säger han återigen, be att ni inte utsätts för prövning. Det är hans uppmaning. Be att ni inte utsätts för prövning. Det som driver Jesus är omsorgen om de vänner som han älskar så högt. Han som själv i sin egen kamp gett uttryck för samma bön. Att om möjligt slippa den prövning som väntar honom. En bön som har uttalats av kristna genom hela kyrkans historia. Utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Inte för att Jesus menar att om vi bara ber så kommer livet att vara fritt ifrån prövningar. Utan snarare som ett sätt att påminna oss om att oavsett hur livet ser ut så är hans närvaro det som får bära oss. Att oavsett hur livet ser ut ständigt vända våra liv till honom. Prövning på grekiska heter peraismos. Det är ungefär så långt som mina grekiska kunskaper sträcker sig faktiskt. Och det ordet har jag lärt mig den här veckan. Peraismos. Är det bra uttal, Kalle? Härligt. Nya testamentet är skrivet på grekiska. Och stannar man inför den här texten så inser man att det är just det ordet som genomgående används. Peraismos. Det kan dels syfta på måttliga påfrestningar, sådana som man möter i det dagliga livet. Som vi alla möter. Men det kan också syfta på svåra lidanden. Något som den tidiga kyrkan inte minst var ytterst medveten om och som man själva fick erfara genom svåra förföljelser. Och utifrån denna erfarenhet att peraismos rymmer hela detta spektra av som prövningar kan innebära, så har det ofta konstaterats att Gud någonstans tillåter att vi möter prövningar. Att det är så verkligheten ser ut. Och det som varje människa kan vittna om. Att så är det. Och att vi någonstans måste försonas med denna tanke. Att Gud rent av faktiskt kan skapa något vackert ur det mörker som jag just nu upplever. Men därifrån till att ensidigt hävda att med prövningar det är något gott. Och de hjälper oss i vår andliga mognad. Så vi borde vara tacksamma för alla prövningar som möter oss. Ett sånt synsätt skapar rätt så snabbt problem med gudsbilden. Ungefär så som jag var inne på tidigare. Vad blir det för Gud som kastar ut lite prövningar på oss lite sådär bara? Att det ska vara karaktärsdanande. Att å andra sidan då självsäkert säga att vi är beredda på allt. Bring it on liksom. Kör. Avslöjar ju bara en otrolig brist på självkännedom. Och ytterst sett så är det ett uttryck för högmod. Så att å ena sidan inse prövningens nödvändighet. Och ofrånkomlighet skulle jag säga. Och samtidigt be att slippa de allt för svåra prövningarna. Har därför löpt sida vid sida genom kyrkans historia. Så kunde exempelvis Cyprianus, en av den tidiga kyrkans ledare, som själv hade anklagats för att fegt ha övergett sin församling under 200-talets brutala förföljelser av kyrkan, så kunde han skriva att när vi ber att vi inte utsätts för prövning, påminns vi om hur klena och svaga vi är. Och vi ber så för att ingen stolt och självsäkert ska tillskriva sig själv någonting. För att ingen ska ge sig själv äran av att kunna avlägga bekännelsen eller lida alldeles av egen kraft. Herren lär oss ödmjukhet när han säger, vaka och bed att ni inte utsätts för prövning. Anden är villig, men köttet är svagt. Historien är fylld av personer som Petrus, som Cyprianus och som jag. Där frågan är vem vi identifierar oss med i den här berättelsen. Om det främst är Jesus som i sin dödskamp ändå utbrister, låt din vilja ske, inte min. Eller om det snarare är lärjungarna som tyngda av sorg kommer till korta, men som samtidigt får uppmaningen be att ni inte utsätts för prövning. Självklart så är det inga vattentäta skott att det måste vara det ena på bekostnad av det andra. Men jag tänker att den här berättelsen lär oss att Jesus gör just det som ingen annan fixar fullt ut. Att helt och fullt låta Guds vilja ske. Den har samtidigt uppmuntrat oss att göra detsamma. Låt din vilja ske. Återigen med uppmaningen, be att ni inte utsätts för prövning. Petrus, han lovade vitt och brett. Men somnade när det verkligen gällde. Och förnekade den Jesus vid tre tillfällen som han hade lovat att både gå i fängelse och i döden för. Petrus, som med allt detta i direkt minne får möta den uppståndne Jesus. Den Jesus som precis hade gått ifrån död till liv. Som hade gått hela vägen. Som helt och fullt hade låtit Guds vilja ske. Och hur Petrus i mötet med Kristus får erfara att han får full upprättelse. Och det här är dagens evangelium, mina vänner. Att den Jesus som uppmanade lärjungarna att låta Guds vilja ske. Och som samtidigt uppmanade dem att de skulle be att inte utsättas för prövning. Att han som upprättade Petrus, trots att han i en mening inte hade hållit måttet. Inte levt upp till sin höga bekännelse. Att han fortsätter att uppmana oss att låta hans vilja ske. Och att be att vi inte ska utsättas för prövning. Men att han dessutom vill upprätta oss. När vi får erfara att vi faktiskt inte räcker till. När vi ännu en gång påminns om våra egna svagheter, våra egna sår. Men hur han vill upprätta oss och hur han gör det om och om och om igen. Och för den som är nyfiken nu då. För min del så fick min resa en radikal vändning. Några år senare. När jag träffade Inte Jesus faktiskt. Utan en fantastisk kvinna. Som dessutom tillhörde Johanneskyrkan. Ett möte som har varit livsförvandlande för mig. Både när det gäller vem jag kommit dela mitt liv med. Men också när det gäller synen på församlingen. Församlingen som i all sin brist och ofullkomlighet ändå är den plats där Gud väljer att låta sitt rike utbreda sig. Där han vill låta sin vilja ske. Där han möter oss som vi är, där vi är, i den verklighet som har blivit och den som aldrig blev. Och där han vill och kan skapa något vackert ur detta. Amen. Jag ska förflytta mig. För ännu en gång så har jag samlat mina tankar i en sång som jag började skriva under den tysta retriten som vi hade förra helgen och som jag skrev färdigt under veckan här. Jag ska göra någonting som jag inte har gjort tidigare här i Johanneskyrkan. Prova det på Bjärka, nu gör jag det fullt ut, utan gitarr till och med. Det känns lite naket, men jag ska framföra sången till inspelat komp. Så bring it on, som vi säger. Du som ville mitt liv, du som är där jag är, du som lovat att alltid finnas där. Du som ville mitt liv, du som är där jag är, du som lovat. Du förväntar ingen annan än den som du ser, för du känner den jag blivit, den jag aldrig blev. Du vet alla mina styrkor, alla svagheter och sår. Du vandrar vid min sida, du är med mig vart jag bor. Du vill skapa något vackert ur det som är mitt liv. Du vill lära mig att leva för att jag ska leva fri. Det är så det är och så det ska förbli. Vägen till livet leder mig.
Det som är mitt liv, du vill lära mig. för att jag ska leva fri. Det är så det är, så det ska vara.